Jätteroligt att få vara här i Katrineholm. Kul att få träffa några av er. Det hade varit roligt att få träffa så många fler. Men vi har i alla fall fått träffa några. Vi kom hit igår i lördags. Och vi kom till Sverige i mars för att vi skulle vara med på en konferens som Ibra har, som vi arbetar med. Och så skulle vi fira semester en vecka med familjen. Och efter de två veckorna så skulle vi åka tillbaka till det landet där vi jobbar i. Men så blev det ju inte, utan vi blev kvar i Sverige här. Och vi har inte kunnat åka tillbaka, utan och vi är fortfarande kvar i Sverige. Och vi vet inte hur länge det blir. Men på något sätt är vi glada för att vara här. Hade vi varit kvar i det landet där vi bor, så hade vi nog suttit mest inlåsta i en lägenhet och inte kunnat röra oss så mycket. Och så är vi väldigt glada, för om tre veckor sedan så gifte sig vår son, så att vi var ju nästan så att vi kanske kunde missa bröllopet. Så vi är väldigt glada att få vara här. Och vi bor nu på Bjärka Säby då, eftersom Pingstkyrkan i Linköping är vår utsändande församling. Så har vi ett boende där, vi bor i annexet, det är väldigt vackert där, ett slott. Så vi njuter av den svenska våren och svenska sommaren.
Ja, jag instämmer med Henrik såklart. Väldigt roligt att få vara här. Och väldigt, väldigt tråkigt att du inte är här, så att jag kunde se dig och få hälsa på dig. Så är det ju. En kollega till mig, en pastor, sa att det är bara att gilla läget, Anna. Men för att vara ärlig så gillar ju inte jag det här läget riktigt. Men man får göra det bästa. Men jag saknar att få träffa många av er. Jag tänker att vi är oerhört trötta på att höra någonting om kris, för att man har följt en krisrapportering dagligen i flera månader. Och så är jag också, trött på att höra om kris. Men samtidigt så blir det en liten inledning om kris, för att det nästan inte går att undvika, känns det som. Jag tror också att ni känner, de flesta av er som ser och lyssnar känner mig och Henrik och vår bakgrund. Och vi flyttade hit till Katrineholm för 12 år sedan, och då hade jag 2 år av en personlig kris bakom mig. Det hade varit sjuk. Och sen så det där som kan låta så väldigt, väldigt klyschigt, att man kommer igenom en kris starkare, får med sig lärdomar, erfarenheter som man inte skulle vilja vara utan. Det hade jag fått uppleva. Och jag hade fått ett intresse och en längtan att hjälpa andra människor i kris. Så mina 3 första år här i Katrineholm så gick jag en utbildning till samtalsterapeut på kristen grund, för att få vara med och hjälpa andra. Så generellt sett, hur konstigt och märkligt det än kan låta, så är jag ganska positivt inställd till kris, utan att på något sätt vilja förhärliga det. Det är tufft, det slår hårt och man vill bara komma igenom en kris så fort som möjligt. Men samtidigt så har jag sett hur mycket gott som kan födas av en kris. Man pratar mycket om posttraumatisk stress efter en kris. Men idag så fokuserar man också på posttraumatisk mognad. Något som jag tycker är jätteintressant. Och tänker den här tiden för oss som församling. Tänk om det kunde bli så att vi kommer igenom den här perioden med en mognad. Att vi får börja älska varandra, församlingen och också Gud på ett nytt sätt. Ibland kan det ju faktiskt vara bra att ha en avsaknad av någonting för att man ska börja längta och värdesätta det ännu mer. Om man är i en personlig kris, då kan det ju vara ganska lätt att tänka så att målet är att jag ska gå tillbaka till det som var innan. Självklart inte i alla kriser. Om man möter en förlust så vet man att det är omöjligt att återställa allt till det normala. Men för mig var det så. Jag hade varit frisk, jag blev sjuk och jag tänkte vägen tillbaka, det är ju att bli frisk igen. Så jag ska backa tillbaka till det som var innan. Så tog det ganska lång tid för mig att inse och förstå, inte själv utan med hjälp av andra, att vägen genom en kris är inte att backa tillbaka till det som var innan. Målet är inte att allt ska gå tillbaka till det normala. Och att ställa frågan, när ska allt bli normalt igen, är kanske inte den rätta frågan att ställa. Och kanske även du har känt under den här märkliga tiden och perioden de senaste månaderna att du har hittat fördelar och vissa saker som du faktiskt skulle vilja behålla även i fortsättningen. Trots då att jag är generellt sett positivt inställd till kris och tänker att det kan leda till någonting gott, så har jag ändå de senaste månaderna varit lite orolig. och det har vi kanske många varit. Och min oro har inte varit för mig själv eller för att bli sjuk eller för anhöriga, även om jag förstår den oron. Men jag har faktiskt varit orolig för församlingar här i vårt land och även i det land som jag arbetar i. För jag tycker att det här slår så hårt mot oss. Alltså mot vårt DNA, mot det som är vi. Man hör det bara på ordet församling. Det vi är kallade till, att samlas, att komma samman, det är det som vi inte har fått göra. Och jag tycker det slår hårt. Och jag kan inte ens riktigt uttrycka vad den oron står för. Och då kan man ju tänka, då ska man ju inte ens säga den. Om man säger A så får man säga B. Men ja, ja, men jag har haft en oro för församlingar. Och liksom, ja, har vi byggt församlingar så att vi är lärjungar som gör att vi klarar avsaknaden från varandra, gemenskapen från varandra? Formar vi lärjungar som gör att man utvecklar den där personliga gemenskapen med Gud? Så att vi tål en sån här period. Och kanske också orolig för, ska vi bygga på ett annorlunda sätt när den här tiden är över? Behöver vi tänka om? Behöver vi forma församling annorlunda? Vårt motto är att vi ställer inte in, vi ställer om. Och det har vi gjort jättebra. Men tänk om vi liksom måste ställa om ännu mer. Lite så går mina tankar. Det som glädjer mig lite är när jag hittar det jag känner också i Bibeln. Och när man ser på Paulus och hans känsla inför församlingar, så kunde han också ibland känna en viss oro när han inte kunde vara närvarande i gemenskapen. Många gånger på grund av att han var fängslad så var han bortkopplad lite grann och på distans från församlingen. Då gjorde han en sak, han bad för församlingen och så skrev han brev till dem. Och vi ska lite kort titta på vad han skriver till församlingen i Efesos. Där han uttrycker sin bön för dem. Och det står i Efesierbrevet kapitel 3. Och vers 16-19. I en översättning säger han, måtte han, alltså måtte Gud. Och det uttrycker vi lite den här oron. Och den översättning jag läser så säger han, jag ber att han, alltså Gud, i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Och så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet.
Paulus säger så här. Han ber att Kristus genom tron ska bo i våra hjärtan. Gud i sin stora kärlek till oss har gett oss sin egen son för att han ska bo i våra hjärtan. Och det finns så många löften i Bibeln om att Jesus är med oss. Han bor i oss genom sin ande. Hans kraft och kärlek är alltid tillgänglig för oss. Den första tiden när jag hade kommit till tro så tvivlade jag på min frälsning. Har Gud verkligen accepterat mig? Har han förlåtit mig mina synder? Är jag verkligen ett Guds barn? Och någonstans så räckte det inte för mig att tro att Guds ord sa att jag var frälst. Jag ville liksom känna det, uppleva det hela tiden på något sätt. Men efter en lång, lång tid, jag vet inte hur många år, så kom jag fram till att jag behöver lita på att Guds ord är sant utan att behöva känna det. Och det var en väldig befrielse. Och Paulus ber att Kristus genom tron ska bo i våra hjärta. Det handlar inte först och främst om att känna att Jesus bor i mitt hjärta. Utan Kristus bor där genom att jag tror på det. Om man planterar ett litet träd så har det från början ingen frukt. Och då får man ju lita på att nu är det planterat. Och så får man ha lite tålamod. Och så kommer frukten efter ett tag. Jesus bor i ditt och mitt hjärta. Han har blivit planterad där. Och när vi lever i tron på att Jesus bor i våra hjärtan, så kommer vi också få uppleva hans kärlek, hans kraft. Alltså frukten kommer så sakteliga att komma. Och jag tycker om det Paulus säger i Galaterbrevet 2. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag lever nu i min kropp, det lever jag i tron på honom som har älskat mig och gett sig själv för mig. Jesus bor genom tron i ditt hjärta, oavsett vad du känner. Hans kärlek, hans kraft är tillgänglig för dig.
Amen. Kristus bor i våra hjärtan. Och vi behöver på ett personligt plan bli rotade och grundade i hans kärlek till oss. Jag tänker att när vi öppnar oss för den sanningen, när vi öppnar oss för hans närvaro, när vi tar emot det i tro att han bor i oss, då lär vi känna hans kärlek till oss. Och hur går det till rent praktiskt då? För mig handlar det om att varje dag ta en liten stund att öppna Bibeln, läsa hans ord och gensvara tillbaka till Jesus på det jag läser, alltså be. Det är det där mest grundläggande basic, som ja, söndagsskolenivå kan man säga. I kris är det ju faktiskt ofta så att man går tillbaka till det mest grundläggande. Se till att du äter bra, se till att du sover bra, se till att du rör på dig. Och jag tänker att för att bli andligt rotad och förstå Guds kärlek till mig så behöver jag läsa Bibeln och jag behöver ta en stund i bön varje dag. Vår nuvarande hemförsamling, det känns ju nästan som ett svek när man säger det, men det är Linköping nu. Och de hade för en tid sedan, eller de har några dagar haft under den här perioden när de har fixat i ordning i en park bredvid kyrkan. Väldigt roligt. I en tid då man känner att hela världen står still så har vi liksom fått plantera en rabatt för där ska det växa. Vi har fått fixa med en grillplats för här ska det grillas. Och jag tycker att det var så härligt att få liksom ur med lite pandemiilska eller vad jag ska säga. Hur som helst så skulle jag tillsammans med några andra gräva upp en igenvuxen rabatt, flytta på lite buskar och växter som var där och plantera dit nya. Det var uppgiften. Och när jag tittade på den där rabatten så såg inte det särskilt svårt ut. Men så fel jag hade. För när vi började gräva så märkte vi att de här växterna var så djupt, djupt rotade i rabatten. Vi stod där med lite spadar och handkraft och försökte få upp dem. Och det var liksom bara att röra på ytan och sen så kom det ändå en grävmaskin dagen efter och fick gräva upp för att få bort alla rötter. Jag tänker att vi behöver bli rotade och grundade i Jesu kärlek och då behöver vi vara noga med vårt andliga rotsystem. Lära oss att hämta vår näring och vårt vatten från Jesus. Och då kommer det att kunna storma, det kommer att kunna blåsa ganska hårt runt omkring oss. Det kanske kommer kännas som att jag håller på att falla. Men det gör vi inte, för att vi är förankrade med Jesus. Och han bär oss, han upprätthåller oss.
Mm. Paulus ber, jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. När Jesus bor i oss och vi är rotade i hans kärlek, då verkar hans kraft i våra liv genom hans ande. Jag vet inte hur det är med dig, men ofta så litar jag till min egen kraft. Och sedan ber jag Gud om hjälp med det jag känner att jag inte klarar av. Så när jag känner mig stark, då klarar jag mig ganska bra själv och då behöver jag liksom inte Gud. Men när jag känner mig kanske inte fullt så stark, då klarar jag det mesta själv, säg kanske 80%. Och så får jag be liksom Gud göra de där 20%. Men när jag känner mig svag och bara klarar en liten del, då får liksom Gud göra det mesta i mitt liv. Om jag säger klarar bara 20% så får liksom Gud lägga till de här 80. Eller det andra klarar om när jag liksom är på botten. När det är riktig kris och det känns som att jag inte klarar någonting alls. Då får liksom Jesus komma in med sin kraft och rädda mig, befria mig. Och jag tänker det är därför kanske Gud tillåter ibland att vi går igenom kriser. För att han ska få möjlighet att helt verka med sin kraft. Men det Paulus ber om det är att kraften och styrkan i våra liv inte ska komma från oss själva. Utan från Guds härliga rikedom genom hans ande. Nu bor Jesus i mig. Och då handlar det inte längre om vad jag känner att jag klarar av. Hans kraft är alltid tillgänglig för mig. Så istället för att fokusera på hur svag eller stark jag känner mig, så får jag upptas av att Kristus bor i mig med all sin kärlek, med all sin kraft. Det är det här bibelordet säger. Och vad behöver jag då göra för att hans kraft ska verka i mig? Jag tänker tre saker. Jag behöver överlåta mig till Kristus. Jesus har älskat mig och gett sig själv för mig. Nu vill han att jag älskar honom tillbaka och att jag ger mig själv till honom. Så att vi kan leva i gemenskap, så vi kan leva i en enhet. Och Jesus levde i Guds kraft hela tiden. Ständigt. Varför då? Jo, för hans mål. Det var att förhärliga Gud. Det var för att göra hans vilja. Han säger, jag är ett med Fadern. Så vi behöver liksom överlåta oss till Jesus varje dag. Och det andra jag tänker att vi behöver göra, det är att vi behöver göra oss beroende av Jesu kraft. Och Jesus var helt beroende av Guds kraft. Han sa, sonen kan inte göra någonting av sig själv. Så till och med Jesus valde att göra sig beroende totalt av Faderns kraft. Jesus levde ständigt beroende av att Fadern skulle fylla honom med den kraft han behövde. Och på samma sätt så får jag säga till Jesus, jag är beroende av dig idag. Fyll mig med din kraft, jag behöver den. Och det här tänker jag, det här är lätt att vi glömmer när vi är starka. När jag är stark så jobbar jag på i min egen kraft och styrka. Och jag tänker det tredje vi behöver göra, det är att vi behöver lita på att hans kraft verkar i oss. När jag överlåter mig till honom, när jag är beroende av honom, så behöver jag lita på honom, att hans kraft är verksam. Oavsett om jag känner det. Hans kraft har ingenting att göra med hur svag eller stark jag eller du känner oss. Sanningen är den här, att jag faktiskt samtidigt är 100% svag och 100% stark. I mig själv så är jag 100% svag. Jesus säger, utan mig kan ni ingenting göra. Men i Kristus är jag 100% stark. Paulus säger, allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Jesu kraft bor i mig. Den är tillgänglig för mig. Så det du och jag behöver göra, vi behöver lita på att hans kraft finns i oss. Även när jag känner mig hur svag som helst. Och att lita på att Guds kraft är verksam i mig är oftast svårast när jag känner mig svag. För jag tänker, var är Jesus med min kraft? Jag känner mig så ynklig och svag och jag kan inte göra någonting. Men då får jag lita på att Jesus bor i mitt hjärta. Att hans kraft är tillgänglig för mig. Precis som att jag litar på att jag är ett Guds barn även när jag inte känner det. Så därför ber Paulus, jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt din inre människa. Genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan.
Till sist då, så tycker jag att det finaste med den här bönen är att den handlar inte om bara dig och mig enskilt. Utan att det står att vi tillsammans ska förstå Guds kärlek. Att vi behöver varandra för att kunna förstå, greppa och ta emot Guds kärlek. Så den här texten säger att om jag ska förstå Guds kärlek, då behöver jag dig. Och om du ska förstå Guds stora kärlek, så behöver du mig. Paulus formulerar sig på ett ganska märkligt sätt för att beskriva det. Han säger att jag ber att ni ska förstå Guds stora kärlek som övergår ert förstånd. Alltså, hur gör man det? Hur förstår man någonting som övergår ens förstånd? Ja, men då lägger han ju till, tillsammans ska ni kunna förstå det. Och vad säger det mig? Ja, men det säger mig att Guds kärlek, den är så oerhört stor så att den ryms inte i en enda person. Utan vi behöver varandra för att kunna greppa hans kärlek. Det är i en gemenskap som Guds stora kärlek blir uppenbarad, synlig. Det är i en grupp av troende tillsammans med andra troende som jag kan förstå Guds stora kärlek. John Wesley, grundare av metodiströrelsen, han sa, det finns två saker i livet som du inte kan göra själv. Det ena är att du kan inte gifta dig ensam, och det andra är att du kan inte vara kristen ensam. Och jag tror att det är sant. Vi behöver varandra. Den där dagen när jag skulle gräva upp växter i en park, så var det väldigt svårt. Och anledningen var att rötterna hade inte bara växt lodrätt ner och rakt ner i marken. Utan de här växterna hade ju växt sig ihop tillsammans. De var ju ihoptvinnade med de växter som stod bredvid. Så det var nästan omöjligt att skilja de här buskarna ifrån varandra, för att de hade förenats tillsammans. Och en annan bild av församling kan ju vara den bilden av ett pussel. Ni som känner mig vet att jag tycker om att lägga pussel. Det är kul att se en helhetsbild växa fram. Och du vet hur en pusselbit ser ut. Den har vissa saker som sticker ut. Och sen så har varje pusselbit också ett hål, ett tomrum som behöver länkas samman med en annan bit. Och så tänker jag lite kring församlingen också. Var och en har någonting som sticker ut. Alltså gåvor, förmågor, talanger som Gud har lagt ner. Och varje människa har också brist, svaghet. Där man behöver en annan människa som fyller upp det. Så vi behöver varandra för att kunna greppa och förstå Guds stora kärlek.
Precis, då vill vi avsluta med att be tillsammans. Det Paulus säger till slut är så här. Så ska ni bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Och det kan ju kännas lite stort att vi ska bli uppfyllda av Guds fullhet. Men jag skulle verkligen vilja be den här bönen för var och en av oss. Och du kanske är här idag som känner, nej men Jesus bor i mig. Det känns som jag inte är värdig. Som när jag blev frälst så kände jag, är jag verkligen en troende? Är jag verkligen ett Guds barn? Att så stor är hans kärlek. Så mycket älskar han dig. Att han inte bara kom för att förlåta eller göra något. Att han kom för att bo i ditt hjärta. Det var därför Jesus kom, för att bo i ditt hjärta. För att han skulle leva sitt liv genom dig. Så jag önskar att du bara skulle kunna tro det och ta emot dig. Och att du skulle få uppleva den här kraften. Att hans kraft är verksam i dig. Du kanske känner, men jag känner mig så svag. Ja, vi känner oss svaga. Men det är för att vi ska bli beroende av att hans kraft verkar i oss. Så jag skulle vilja be en bön för var och en av oss. Att du ska känna att du kan faktiskt bli uppfylld av Guds fullhet. Att hans kraft och kärlek kan verka i dig. Att han verkligen bor i ditt hjärta. Låt oss be tillsammans. Herre, jag tackar dig för din stora kärlek och nåd. Tack att du är så stor Gud, du är så kärleksfull Gud. Och du kom till den här jorden för att du älskade oss. Och du kom och gav ditt liv för oss. Men du kom också för att bo och leva i oss och genom oss. Med din kärlek och kraft. Herre, nu ber jag för var och en som lyssnar, Herre. Jag ber för den som känner att det känns som jag inte är värdig det här. Att de ska få ta emot att genom tron så bor Jesus i deras hjärtan. Oavsett vad de känner. Oavsett om de ser någon frukt just nu. Så att de får bara lita och tro på det. Så kommer det här trädet att börja växa upp och det kommer bli frukt. Att de kommer få uppleva hur din kärlek, din kraft förvandlar deras liv, Herre. Herre, jag ber för den som känner sig svag just nu, Herre. Att du har kommit för att din kraft ska verka i våra liv, Herre. Och det har inte med att göra med vad vi känner. Utan vi får tro och lita på att du bor i oss, Herre. Vi vill överlåta oss till dig. Vi vill göra oss beroende av dig. Och vi vill tro på att du verkar i oss med våra liv, Herre. Tack för församlingen här i Katrineholm, Herre. Tack för det du vill göra genom församlingen här. Genom de som finns här, att nå ut med evangeliet till den här staden, Herre. Tack att du välsignar hela församlingen. Att du för den samman, att du länkar den samman. Att den ska få växa upp, Herre. Och bli fylld av Guds fylldhet, Herre. Tack att du vill göra det, Herre. I din stora kärlek, i din stora nåd. Amen. Amen.